Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Den här gången har vi med oss en av SSLs absolut största karaktärer. En otroligt skön spelare. En megaprofil vill jag faktiskt säga. Otroligt avslappnad. Daniel Sonilsson, IBK Dalen. Han är stjärna SSL och på TikTok. Nu tänker jag att vi kör det här avsnittet. Välkommen Daniel. Ja, då hälsar jag Dalens Daniel Sonidsson välkommen till det här avsnittet.
Tack så jättemycket. Kul att vara med. Mm.
Du har ett sonnamn, det har jag också. Jag heter ju Fredriksson, men Sonidsson har jag faktiskt inte hört innan.
Nej, det är lite speciellt kanske. Det är, man sticker ut lite grann på det sättet. Så att, ja. Det kommer väl från någon... annan generation och sådär, men ja, trivs bra med det, så det funkar bra.
Ja, ni är några stycken som är det efternamnet eller?
Ja, alltså, jag tror inte att jag har hört någon som inte ingår i vår familj, så ja, det är väl vi, kanske några till, men inte jättevanligt kan man säga.
Nej, just det. Vad, jag såg dig med en liten grabb på Facebook. Vad, är det din unge eller?
Det är det inte. Det är Ketil Kromers, alltså ja, våran lagkapten, hans yngsta son på den där bilden. Vi brukar hänga ihop på fredagar och middagar och allt det. Så det är lite som en, vad ska man säga, bonusfamilj man brukar hänga hos där. Så det är kul.
Ja, du hänger hemma hos norrmannen.
Ja, vi brukar vara där en del och greja på och spela till innebandy med barna och allt möjligt. Så för två somrar sedan byggde vi en altan, så vi då spenderade typ hela sommaren där egentligen, vi byggde på, så det var jättekul. Med en bra kompis så. Och hans fru Johan också, super tjej.
Okej, så han lurade dit dig och du byggde altan och han satt och tittade på eller?
Ja, jag fick göra allt jobb, så det, ja, det var tungt men det blev bra, så att jag tror att han är nöjd nu efterhand.
Ja. Vad går du att förstå vad han säger då?
Alltså man får det mesta av det han säger får man ju ta liksom. Man får ju ta det, ja, chansa lite grann. Men Ketil, han spelar mycket på kroppsspråk. Så att man kan förstå honom på det också. Så man får lägga ihop det för att få någon slags bild av vad han menar.
Ja. Har han lärt dig att snusa också eller?
Ja, lite grann ibland. Men han är på G att sluta, så att han kämpar ju på med det, så jag önskar lycka till på den delen.
Ja, härligt. Vad säger du om OS nu då, Nils van der Poel? Äger alltså, han eller?
Ja men alltså, det är roligt. Sverige är ju bra. Jag är lite besviken på tjejerna, skidåkningen där gick väl kanske inte riktigt som förväntat, men stora hela så är imponerad över Sveriges prestationer i OS så här långt, tycker jag.
Mm. Vad tänker du kring Nils här och hans, han är en ganska härlig person, eller vad tycker du?
Ja, men jag har inte sett så, jag har inte sett han liksom på det sättet, så jag är så insatt i liksom hur han är och liksom så, men ja. Så jag har väl inte jättemycket att kommentera om just honom.
Nej. Men annars så är det TikTok som du har gjort ett namn. Vad berätta?
Ja, vad ska man säga? Det började ju egentligen under fotbolls-EM. Där jag ja, egentligen på skämt liksom gjorde en video där jag sa om hur jag tyckte att vi spelade mot Spanien. Då. på den vägen så blev det. Och sen ja, men gjorde jag en video där på kanske en minut och sen drog jag på träning. Och sen när jag kom tillbaka så hade den videon spårat ur fullständigt. Så den hade ju ja, en bra bit över 100 000 visningar och ja, massa kommentarer och nya följare och allt möjligt. Och sen så spelade jag som vidare lite grann på det under EM. Och bara liksom, ja, så här la ut vad jag tyckte och tänkte liksom om olika grejer. Och sen efter det så har jag väl bara lagt ut så här, när jag tycker att det är någonting som jag har, alltså om jag har någonting att säga om någonting så brukar jag lägga ut och liksom säga hur jag ser på det. Mestadels så handlar det väl mycket om det som jag tycker är lite konstigt eller ja, inte speglar mig och sådär. Med lite så här humoristisk karaktär och allting som på skämt liksom i stora drag, men det är som en ganska rolig jargong på alltihopa. Som har blivit väldigt uppskattad och så. Jag är glad för det.
Ja, men det är kul. Jag tänker ju framförallt fotbollsturneringarna för herrlandslaget är ju, det är ju ganska mycket allvar. Det är ju ganska viktigt.
Ja, men det var ju det som var grejen och det var ju därför man ja, reagerade liksom som man gjorde där när det kändes som att, alltså jag upplevde det som att man inte riktigt var förberedd för turneringen när det väl drog igång och sen ja, spelade väldigt dåligt så där. Det var ju så det började liksom och man kände ju bara, men ta det på allvar liksom och nu är det EM. Det var ju typ den grejen som jag körde i början. Och sen spann bara vidare på den.
Ja. Vad är det frustrationen att att all bevakning är runt vill säga en fotbollsturnering? Är den, vad är det du tycker det saknas? Är det att man är rak och ärlig? Eller vad,
alltså hur menar du? Alltså i spelet eller i...
Nej, liksom jag tänker mer de som kommenterar matcherna och pratar om det. För någonstans så jag tycker inte får de frågorna som de förtjänar ibland. Eller?
Nej, jag tycker väl att man lindar in det ganska mycket i... Ja, för att man vill vara snäll och liksom så här... Mer att typ... Ja, den här matchen gick ju inte så bra. Vad säger du? Typ så. Istället för att säga bara liksom... Varför är ni så dåliga? Liksom? Varför är ni inte förberedda? Varför kommer ni inte hit och levererar? Liksom, underpresterar och ja, mer svart på vitt. För att, tycker jag ändå, när det är på elitnivå liksom, så ska man kunna ta en del kritik också när man inte presterar. Och, jag menar, det, ja.
Men vad är det som gäller i ett fotbollsmästerskap? Är inte resultatet allt? Eller tycker du att det är viktigt att de spelar fin fotboll? Alltså i slutändan är det väl, vinner man eller tar de här poängen för att vinna gruppen och ta sig vidare? Inte det handlar om? Eller vad
jo,
tänker du?
Alltså, någonstans är det ju det också. Sen är det ju, det är klart att mot Spanien och få med sig 0-0 mot Spanien är såklart en väldigt bragd typ hur det såg ut, men om man ser på matchen så förtjänar vi ju inte 0-0 och det var väl det jag reagerade på, att okej, det var väldigt tur att vi fick 0-0, men det var liksom inte ja, och sen gick vi vidare liksom och till slut med att vi åkte ut mot Ukraina då. Så jag menar, det känns som att man ska inte vara nöjd. Även fast man får med sig ett bra resultat så kan vara ett väldigt dåligt spel. Det är väl det som min grej var lite grann, att fokusera på liksom, ja, men vad är det som är bra, vad är det som är riktigt dåligt, och så får man försöka ja, utvärdera det och så skapa diskussion också, alltså, för det är kul. Det är roligt med folk som tycker saker och liksom man får diskutera. Det var ju väldigt många som skrev och frågade vad jag tyckte om olika grejer och hela den grejen var ju rolig och hålla på med liksom under EM där, när det blev väldigt stora diskussioner då kring själva fotbollen.
Ja. Hur tänker du kring Svenska Superligan och vad, kring spel och såna här saker? Vad stör du dig på?
Alltså vad jag stör mig på när jag själv spelar eller runt om?
Ja, jag tänker lag, motståndarlag. Är det en del som spelar tråkigt? Är det några som spelar attraktiv innebandy? Vad känner du?
Alltså jag stör mig inte på folk, alltså spelsätt eller om man spelar lågt eller högt eller, alltså, för där känner jag bara att om ett lag tror att det är deras bästa väg att spela så ska de göra det, och för att få sina resultat, det kommer jag aldrig kommentera överhuvudtaget, för att man har ju sen jag är ingen som ska tycka och tänka heller, för att jag, det finns ju folk som kan väldigt mycket mer än mig om spelsätt och vad som passar bäst för deras lag. Men ja, det jag kan störa mig på är väl massa, såklart massa olika grejer, men ska ta någonting som jag stör mig på, det är ju till exempel om man spelar dåligt och skyller på andra. Skyller på andra grejer, skyller på domaren eller skyller på dåliga förutsättningar eller vad det nu kan vara man skyller på. Jag tycker att spelar man dåligt så får man i första hand se till sig själv då, vad man själv kan göra bättre. Och det är väl någonting som jag försöker sätta i system för, i alla fall för oss då. Och sen om andra, ja, klassiskt exempel var ju när vi åkte ner till Kalmar med, när vi hade väldigt många spelare borta. Och inför säsongen så tippade de oss bara, men ni kommer komma utanför slutspel eller var, alltså långt ner, och vi kommer komma i toppen. Vi hade tappat med 4 ordinarie, 3 väldigt väldigt bra spelare, väldigt mycket poäng som vi tappade på samma gång. Och utöver det så hade vi typ 7 ordinarie tillskadade. Åker ner till Kalmar borta och det står 4-4 liksom i slutsekunderna, och de tycker att det borde ha varit slag på Kim framför mål, och sen vann vi på straffar då när vi gör en sorg straff, och de vill ha det i högklubba. Och jag känner bara, fine att jag kan köpa att kanske domsluten till viss mån kan, ja men jag kan förstå, jag hade inte tok reagera ifall de hade fått frislagen utvisning framför mål där i slutet, eller ifall de hade blåst bort straffen, kanske inte hade reagerat på det. Däremot så skriverierna efter matchen, de handlade ju bara om de här domsluten. Det var ingen som sa någonting om att, ja, men Kate Dahlen åker ner och snor poäng av Kalmar på bortaplan med halva truppen borta. Det var liksom ingen som skrev. Det var en intervju när spelare i deras lag bara, det är bedrövligt att domaren inte kan... Men det är ju bedrövligt av dem att inte kunna prestera bättre då. Om de kommer liksom, vi kommer med halva vårt lag borta, kommer ner på bortaplan mot dem som förmodas vara ett topplag, och vi ska tydligen då vara ett betydligt på nedre halvan enligt vad alla trodde då. Och så dessutom halva laget hemma, och väldigt många spelare som nya och liksom precis gör sina första SSL-matcher och så vidare, och möter liksom, de hade Kevin Haglund borta, och vi liksom tar poäng av dem, och ja. Ja, och att liksom göra den diskussionen och att den ska handla om domaren, det fattar jag. Det kommer jag aldrig fatta. Även om jag kanske något fall, ja, men köper väl att det kanske skulle ha dömts på annorlunda. Men det, alltså, ja. Snacket på förhand var jag liksom att, ja, men vi skulle komma långt ner och de skulle komma i toppen. Och då känner jag bara, okej, men presterade så dåligt, då tycker jag inte att man ska skylla på domaren. Nej. Så det är väl det är sådana grejer. Samma lite grann med Mullsjö också nu när man skyller, man åker upp och torskar med 7-3 och så skyller man på domaren. Eller vad säger jag, inte på domaren, på att de hade någon sjuk eller vad det var och ville flytta matchen. Samma där, jag känner bara, ja, köp att matchen spelas och så spelar vi. Nu ska jag stänga sådär datorn som låter. Nej, men alltså du fattar min poäng. Jag tycker i första hand se till sig själv och sen tycka att saker och ting är dåligt, men liksom, ja, lite så känner jag.
Ja, det är intressant. Kanske det är ett litet stickspår här, men jag kan också tänka att i många fall så är den här lokaljournalistiken är ju ganska... inte charmig, men den är ju lite speciell, för att när det inte är den här riksbevakningen av innebandy så blir det ju väldigt färgad på många sätt. Jag minns ju själv när jag var aktiv och vi kanske var helt överlägsna motståndare och vann väldigt klart, så kunde vi läsa i lokaltidningen dagen efter att det bara var otur och lite det som du säger, domaren var kass och vi hade motvind och solen i ögonen, och att det också det kan också vara en del av det här att man ser det väldigt från sitt upptagningsområde i allt.
Jo, men precis, och det blir väl, alltså jag köper väl att om lokala tidningen liksom heja på dem, det är klart att de ska göra det och vill hitta saker att skylla på liksom. Men min poäng är liksom att allt handlar om liksom en sån grej, ett domslut hit eller dit, istället för att liksom titta på, men okej, hur blev, hur såg matchen ut? Alltså, vad är det för förutsättningar till matchen? Alltså, det är väl klart att jag fattar att om Mullsjö åker upp hit med 12 spelare, så är det klart att jag fattar att vi har en fördel. Och jag menar, skulle de vinna den så är det ju bara att gratulera. Bra match liksom, och starkt av dem knyta ihop näven och komma upp och sno pinnar av oss med ett sargat lag på bortaplan. Alltså, det är klart att man hade liksom sagt då, men då blir det ju snarare att, ja men okej, imponerande av dem. Men liksom, ja, jag tycker att det är mycket fokus på skitgrejer bara. Ja. Istället för att fokusera på, men vilka är det som gör bra prestationer och vilka är det som förtjänar och liksom, ja, hyllas på det sättet.
Men om jag vänder på frågan, tappar inte du det någon gång då och skyller på?
Jo, alltså självklart, men snarare då att man tappar det bakom kulisserna liksom. Mm. Jag kan ju vara tokig på domaren, alltså i paus eller efter matchen eller så. Men jag menar, det ska mycket till innan jag går ut och liksom svinga mot domaren och säga att det var därför vi förlorade. Alltså, och framförallt inte om jag skulle möta, säga att, jag menar, ett lag som det går lite till, säg att, ja men, något annat, alltså ett sämre lag än vad jag anser att vi är, kommer hit, det kan ju vara vilket lag som helst, men kommer hit liksom och förlorar, om vi förlorar mot dem, så kommer inte jag skylla den matchen på domaren, utan då kommer jag ju säga bara, men, starkt av dem att slå oss när jag anser att vi är ett bättre lag. Och sen tycka att domaren är dålig då, men det, jag menar, det gör ju alla, så det är ju konstigt.
Vad, om du är besviken på domarna, vad är det du är besviken på? Är det spelförståelse, är det attityden? Alltså, vad är det som kan få dig att triggas igång?
Ja, men jag blir riktigt frustrerad när de inte, eller det är så här, två grejer är det väl egentligen. När de vägra prata, så vägra ha en dialog, bara blåsa i pipan om man liksom har någonting att säga. Det tycker jag är väldigt frustrerande, och jag fattar liksom inte varför man inte bara kan säga ett sånt läge, bara, ja men jag förstår vad du menar, men jag ser det på det här sättet, så nu kör vi. Och jag menar, får du den, bara den lilla, gör jag att okej, han, ja, vad ska jag svara på det liksom? Han ser inte på samma sätt som mig. Det är inte en jättekomplicerad grej, och sen kan jag ju tycka att han har fel ändå, men jag menar, jag kan inte ändra på hur man ser på någonting som redan hänt. Alltså, ja. Jag tycker att man kan föra sådana små, snabba dialoger som gör det mycket enklare att det ska flyta på. Och den andra grejen är när de ljuger. Alltså när de säger, om vi säger att jag ser att bollen tar på hans sko och ut. Och så säger jag bara, ja, den tog på hans sko och ut. Och så säger han, nej, det gjorde den inte. Alltså då känner jag bara, men vad du vet, då vet du ju inte ens vad du pratar om du säger det. Alltså, man kan ha fel, och det har jag fattat ju, för det går ju väldigt fort. Men ska börja hitta på, då känner jag bara okej, men då kan vi lika gärna, då är det ingen mening att vi grejer liksom. Alltså då ja, den spelar ju ingen roll. Men jag menar, det stora hela, så det är väl de två grejerna som jag verkligen tycker är, ja, jobbiga och störiga när man spelar. Men utöver det så, ja, så snackar jag ju med domarna lite då och då, men jag lackar ju som inte ur, och det gör jag ju inte även fast jag är provocerad, eller blir provocerad. Men när de hittar på grejer, då blir man ju trött. Så är det bara.
Varför tror du att en del domare sätter sig i den situationen?
Jag vet, lätt väg ut. Lätt väg att säga bara, alltså, jag vet inte, lätt att skippa diskussioner. Och alltså, det som jag tycker att domarna måste fatta, att vi som spelar lägger ner väldigt, väldigt mycket tid och fokus och förbereder oss och åker långa resor och liksom verkligen är inne i det här, och vi har som inte riktigt tid med någon himla skit. Alltså, vi förtjänar ju en hel del, för att vi, alla spelare i den här ligan, lägger ner väldigt mycket energi och tid och kraft på att genomföra det här. Och då, alltså då pallar inte jag skjuta på en motståndare och bollen går över sargen, och jag ser att det är liksom ja men det ska vara min boll, och så säger han nej, den tog inte på han. Då, det pallar man ju bara inte. Men sen om man säger bara jag såg inte att den tog på han, det är okej, fine. Då kan jag ju säga bara, men då får du fan kolla bättre. Men sen sticker jag ju därifrån, då skiter jag i det. Men stora hela så, det är väl de två grejerna. Sen tycker jag att då, alltså jag har inte spelat i ligan så jättelänge, men jag upplever som att domarna har blivit bättre. Och jag tycker, alltså, jag har inget problem med någon domare, eller att jag tycker liksom att de generellt sett dömer dåligt. Det tycker jag inte. Utan jag tycker att jag upplever att domarna ofta håller en okej nivå liksom, men ibland så spårar det ju, tycker jag, och då är det framförallt de där sakerna som jag var inne på som jag reagerar på.
Mm. Ja, men jag tycker det är jätteintressant just de här bitarna som du pratar om, för egentligen så handlar det inte om felaktigheter, utan det är ett beteende, kanske ett flyktbeteende som kan irritera många innebandyspelare på alla nivåer på något sätt, för att någonstans så jobbar ni med samma produkt och ni kommer stöta på varandra i nästa period eller nästa match eller nästa månad, så att det är ingen långsiktig lösning att jobba så.
Verkligen inte. Och det som du säger, det är en väldigt kortsiktig. Alltså det enda som händer är att man blir bara ännu mer less. Och jag menar, jag tycker att man kan undvika det ganska lätt. Alltså det är bättre att bara erkänna vad jag, alltså det är, om man jämför, det är som om jag missar mål när jag ska skjuta. Alltså vadå, det är inte alltid att jag sätter den på liksom. Det kan ju vara, alltså, och det vet ju mina tränare bak, han kommer inte sätta alla. Det är ingen fara alltså ändå. Men domarna har någon slags typ bild av att de får som de kan inte ha fel, utan att det, ja, det är bättre att de bara erkänner då, bara men det blev dåligt och så kör vi på.
Vad tror du är det svåraste för en innebandydomare i SSL? Alltså vilka situationer tror du är svårast för dem att bedöma och få med sig lag och ledare?
Jag vet inte. Alltså, för det första så går det ju såklart väldigt, väldigt fort. Och det är väldigt många riktigt duktiga spelare. Och framförallt så är det väldigt många riktigt duktiga försvarare. Jag tycker att en grej som är ganska klurig, och som jag fattar är klurig, det är det här med att, om vi säger att jag som forward har boll i sarghörn och så har jag en back i ryggen, då har backen tillåtelse att spela ganska hårt på mig. Han kan trycka på armbågen och han kan trycka knäna i baksidan och liksom han kan vara ganska nära upp i mig utan att det, alltså det behöver liksom inte bli frislag på den. Och sen ja, allt som oftast så tappar man liksom bollen i en sån situation, då kan jag väl tycka, och det behöver inte alltid bli frislag. Men om du jämför det med att jag sätter press på en back och lyckas få han felvänd i eget sarghörn och kliver upp så pass hårt på han, så kommer man, ja, i ett sånt läge kommer man typ 10 av 10 gånger få frislag. Och jag får ställa upp igen. Och alltså, det är väldigt stor skillnad på hur de bedömer situationen när jag sätter press på en back i deras sarghörn och hamnar på bollen och hamnar felvänd mot sargen, vad jag får göra och inte. Kontra om en back sätter press på mig i sitt sarghörn när jag har bollen. Och det där är en svår bedömningsfråga, för att tar jag bollen så är det ju, ja, jätteläge. Och jag menar, tar en back bollen av en forward i deras sargen så är det ju inte lika farligt. Så att det är en bedömningsfråga, och jag fattar väl att det kanske är en, ja, att man kanske måste döma lite annorlunda, men det är ju olika regler som gäller. Så det kan jag ju säga ganska direkt. Och det där är klurigt.
Mm. Krävs ett otroligt mod av en domare att våga där och...
Ja, men att våga liksom släppa, i sådana fall då släppa på mig som forward som pressar den här backen och liksom trycker på han och tar man bollen och spelar till en kompis framför mål som gör mål. Det är ju att han ska släppa det, kommer han troligtvis få en hel del kritik då, kanske av deras lag. Men ja, om du jämför med vad en back får göra på en forward som har bollen i sargen, så skiljer det sig väldigt, väldigt mycket. Och jag vet inte. Jag kan inte svara på hur jag vill att det ska vara, men jag säger bara att det är jäkligt klurigt, och det är svårt som forward när man sätter press varenda byte och veta lite vart gränsen går.
Jag tänker att du hamnar i en sån situation mot en landslagsback som exempelvis nyligen har vunnit VM-guld, mm, så tänker jag att då är pressen kanske ännu högre på domaren att hitta ett frislag. För jag tänker väl också att en rutinerad back visar ju det, mm, när han märker att nu blir jag lite uppäten här.
Jo.
Så förstärker man väl någon form av situation också.
Ja, men precis. Och sen är ju många av de här backarna är typ inte van att få press på sig heller. De flesta lagen spelar inte riktigt så där högt som kanske vi gör då. Och då, ja, de är väl inte vana. Så när det väl kommer, de blir så här bara, oj, han klev på han så där tight liksom, vi blåser bara och så blir det lugnare ner sig lite grann. Typ lite den feelingen får jag ganska ofta, att bara, men alltså, varför blåser den? Så det har inte hänt någonting än, så vi har inte ens hunnit fightas om den. Och sen vissa matcher tycker jag väl, då har jag inte så mycket att klaga på, men den generella tendensen i alla fall att du har inte så mycket tillåtelse att hitta på grejer och absolut inte använda klubban liksom, och slå och lyckas träffa pyttelite fel utifrån bollen, så är det ju ganska direkt frislag liksom. Och så är det inte om du som forward har bollen i eget sargen eller i motståndarnas sargen. Så det skiljer sig ganska mycket där, ska jag säga.
Du har spelat i BK Dalen sedan 2016, och för ett år sedan ganska exakt så skrev du ett nytt 4-årskontrakt.
Mm.
Varför gör man det?
Nej, men för att stora grejen för mig är väl att jag trivs ganska bra här. Och liksom, jag tycker att det är kul att spela i Dalen, och jag gillar hur det har, liksom, själva förändringen vi har gjort. Jag gillar att man har lätt för att ta in nya spelare och lära upp dem och få dem att bli bättre, och man ser, det finns ju hur många exempel som helst på spelare som har tagit enorma kliv och ja, trivs bra i laget, har mycket kompisar här, finns inte så jättemycket att klaga på för min del, och inte intresserad generellt sett av att spela i något annat lag, och ja, de som inte varit på tapeten ens, så att jag trivs bra här. Funkar bra.
Mm. Jag tänker, om man ser i de stora fotbollsligorna och så är det ju vanligt att om man har ett kontrakt, och kanske man förnyar det när man har kommit upp ett pinnhål för att öka sin lön ytterligare eller att säkra sin framtid. Och här tänker jag lite att det är någon form av samarbete. Du visar för Dalen att du vill stanna och ger Dalen också arbetsro att du skriver på ett sånt här avtal, för du blir ju inte miljonär på att skriva ett 4-årskontrakt, eller hur?
Nej, så är det, och det är det där som är själva grejen också, alltså, flyttar du innebandy så är det ju, ja, det är inte för pengarna generellt sett, alltså, för är det så glömmer man ju bort vad som är viktigt liksom. Alltså, det som är viktigt är ju att man trivs, att man har kul och att man utvecklas och att man, ja, få någonting, att du får några tusen mer eller mindre, det gör inte så jättestor skillnad, tror jag. Men en stor grej för mig är väl att jag gillar inte den här, vad ska man säga, inställningen till att okej, nu går det dåligt så nu byter jag. Alltså nu får jag inte spela så mycket som jag vill, eller nu får jag inte spela powerplay som jag vill, eller nu och så byter jag lag. Som jag tycker man ser liksom gång på gång. Och den gillar jag inte. Utan jag tycker att man gnuggar till sig speltid. Och när man väl spelar så gör man sitt bästa. Och sen kan man såklart byta lag ändå. Men då är det, tycker jag, så, i sådana fall av andra anledningar. Att man vill testa på liksom en ny stad. Eller att man har fått ett nytt jobb. Eller att man... inte vet jag, det kan ju vara andra olika anledningar, men jag tycker inte att man ska liksom byta för att det går dåligt. Och den tendensen tycker jag att man ser ganska ofta.
Mm. Men det är ju lätt för dig att säga, som både spelar boxplay och powerplay.
Mm. Ja, alltså, men jag har ju inte gjort det från början, utan alltså, mitt första år, då spelade inte jag en enda match. Inte ens kund heller. Mitt andra år så spelade jag kanske hälften av matcherna. Och mitt tredje år så spelade jag väl de flesta matcherna, men det var inte så att jag hade någon roll liksom. Det var ju slutet på det året som vi kom igång, jag och Degryd och Johan Larsson och Per och Ludde, som fick stäm då i slutspelet. Men jag menar, innan det så var det inte så att jag hade någon roll liksom, mer än att jag gnuggade på. Och sen fjärde året så hade man ju sin roll. Liksom, och nu är man ju ganska gjuten på många sätt och vis. Men jag menar, det jag menar är att jag har ju som fått kämpa på för att komma dit då.
Ja, jag försökte provocera lite.
Ja, men jag förstår vad du menar. Och, ja. Men det är viktigt att du förstår vad jag menar. Ja. Jag menar att jag hade ju kunnat bytt. Jag märkte att jag inte fick spela.
Men om vi tar tillbaka de här två första säsongerna då, som du sitter ett helt år på bänken och även det här andra året där du får spela lite. Men vad rörde sig i dina tankar då, den här första säsongen?
Ja, men mer att vad ska man säga, att jag fattade ju att det är lite annan nivå bara på allt än vad man är van vid, och jag vet ju att alltså folk var bättre än vad jag var, och liksom, det var inget konstigt att jag fick spela. Sen vill man ju alltid spela, men jag märkte ju själv att jag tar ju en kliv hela tiden, och jag menar, får bra tips och tricks, får bra träning, får spela matcher i B-laget. Liksom, jag fattade ju att ja, men, i sinom tid, när det nu blir, om det blir om en månad eller om ett år, det var ju, ja, det var ju, fick ju bli som det blir. Men jag var ju ganska inställd på att jag ville alltså fortsätta utvecklas och liksom ta kliv på det sättet, istället för att gå till ett sämre lag då där jag kanske skulle kunna få spela, eller till en annan tränare som av någon anledning då ville att jag skulle spela en, även fast det inte var tillräckligt bra liksom, eller sådär då. Men i stora hela så tror jag att mycket handlar om att man måste bara gnugga, man måste bita i och fatta att det krävs. Det är ju liksom, det är ingen, de som spelar i den här serien generellt sett väldigt duktiga på innebandy, så att ska du konkurrera ut någon av dem så måste du vara ganska bra.
Ja, du hamnar ju i Umeå på gymnasiet eftersom du gick på RIG. Berätta, ja. Varför blev det RIG för dig?
Ja, du. Det är väl, var inte så himla solklart från början. Jag var ju som de många andra som håller på med sport, att man håller ju på med lite allt möjligt i den där åldern. Och framförallt så var det ju väldigt mycket golf för min del. Och det var mycket det. Sen spelade jag fotboll och hockey också. Men det var väl golf och så innebandy som jag var kanske bäst i, om man ska säga så. Framförallt skulle jag säga att jag var betydligt bättre i golf när jag var innebandy. Men sen bytte jag, eller sen blev det ju STFS då för 15-åringar, och då fick jag liksom inbjudan till att, eller jag hade redan sökt RIG, jag sökte ju massa olika gymnasium då, golf och innebandy, men fick ju som en inbjudan då att komma på uttagningen till RIG. Och när jag var uppe där och gjorde det, så tyckte jag att det var häftigt. Alltså häftigt när man fick liksom förstå hur det funkar och så här, så tyckte jag att det var väldigt, ja, att det hade kunnat vara roligt. Och sen när jag väl fick då mitt brev att jag skulle få komma in där, och då var det väl ganska snabbt ja beslut på det. Då hade vi egentligen inte fått något speciella, alltså det var inte så att jag hade fått någon supergolfgymnasium eller så, jag hade fått något så här, men det var inget som liksom var på den nivån som RIG är och inom innebandy, plus att golfen är ju betydligt svårare att slå igenom på. Men jag tycker såklart att innebandy är väldigt roligt, så att det blev på den vägen då, och det ångrar jag absolut inte.
Nej, men det är lite små marginaler som kan avgöra.
Verkligen, alltså det är, hade jag fått ett erbjudande som hade varit bra i golfen, så är det mycket möjligt att jag hade tagit det istället. Så att det, hade jag inte kommit in på RIG, så hade jag nog inte spelat SHL idag troligtvis.
Nej. Var det då du bestämde dig för att satsa på innebandy, eller när känner du att du satsade?
Jo, men det var nog i samband med den flytten som vi gjorde då. Innan så har det mest varit liksom att man har spelat, såklart tränat mycket och spelat mycket för att det har varit kul. Men det har man gjort i alla de andra sporten också, så det var inte så speciellt att jag satsade på innebandy innan det. Men när man väl kom in på RIG, då blev det ju väldigt mycket mer fokus på de grejerna. Och då fick ju de andra sporterna läggas åt sidan lite grann.
Din moderklubb är IBK Strömsund.
Ja.
Och hur kom det sig att du började med innebandy?
Jag vet egentligen inte. Alltså det var väl mer att de startade upp lag i min ålder och några kompisar som var med och körde och man hakade på liksom, och tyckte att det var kul att testa på. Och så passade det ganska bra att spela både innebandy och hockey samtidigt på vintern. Det var som hockey var måndag, onsdag och så att innebandy var tisdag, torsdag. Så det var ju flera år som det såg ut så matcher på helgerna. Så det var som vintrarna. Och på sommaren så var det ju golf och fotboll. Det var så det blev, men det var ingen mer än testa på, se hur innebandy det är och tyckte väl från början att det var väldigt roligt. Då.
Mm.
Och blev kvar, nötte på och sen på den vägen kom in på RIG då till slut.
Golf är ju en individuell sport och vad jag förstår så är du tog ganska stor plats i omklädningsrummet och snackar ganska mycket. Du gillar lagsport och gillar att vara i omklädningsrummet. Vad snackar du om?
Jag snackar om allt möjligt. Alltså, jag pratar om det som händer och det som jag tycker är kul. Och både alltså, seriöst men också på skämt. Och mycket, ja, mycket så här, kan driva om mig själv väldigt mycket. Försöker liksom, ja, bara vara som jag är. Typ. Ja, min TikTok-jargong är lite mer irriterad och arg liksom så. Men på riktigt så är jag väl mer, försöker vara mer en härlig god gubbe liksom så. Och glad allt som oftast då. Men det som du säger, jag tar en del plats och trivs bra med det. Utan att spåra ur liksom.
Ja. Vad är det som har fått att våga vara dig själv och våga ta den här platsen och bjuda på dig själv? För jag kan känna många gånger att man är, det finns en oro på något sätt att stå för vem man är och att samtidigt också förstå att det kanske inte spelar så stor roll egentligen vad man tycker och tänker, utan
nej, men en grej är väl att jag bryr mig väl inte riktigt så himla mycket om vad andra personer tycker. Alltså, det är klart att jag tycker att det är roligt om folk tycker att jag är en bra kompis och liksom en rolig kille. Men det är inte så att jag, om det är någon som tycker att jag är knäpp, så jag menar fine. Men det får vara. Men stora hela så är det väl, det är väl en anledning. Och sen får man väl läsa av lite de man hänger med också, liksom vad de tycker. Och hade det varit så att kompisarna hade liksom sagt bara, vad håller du på med liksom så, då hade man väl kanske fått lugna ner sig lite då. Nu får jag låta som att jag är världens stå i centrum kille, riktigt så är det ju inte, men jag har ju liksom inget problem att prata öppet och vara liksom, ja, synas och höras liksom på den nivån, en på rimlig nivå så i omklädningsrummet.
Ja. Vad, hur många följare har du på TikTok då?
Ja, någonstans över 90 000 i alla fall. Där någonstans.
Ja. Vi inom innebandy blir ju så himla glada när folk sticker ut. Det kan vara Stefansson som räddar någon fågel eller det kan vara någon som gör TikTok-inlägg här. Varför tror du det är så?
Ja, men det får ju en del upp, det är ju en del liksom som kommenterar på mina videos och på Instagram och skriver saker om innebandy också, så jag menar, det får ju, folk liksom vet ju vem jag är, de som har koll på innebandy, ja, förhoppningsvis, vad jag tänkte säga, jag har väl sett mig spela i sådana fall, man brukar ändå lyckas göra något mål här och där nu för tiden, så många vet ju liksom att det är jag liksom, och de hör av sig och snackar innebandy och jag försöker ju svara på ja, men så mycket jag kan av dem som hör av sig dem. Så att det är bara roligt. Och det har ju som en koppling. För jag menar, det är det man håller på med. Så. Det är kul.
Vad har du hetsat mot någon annan innebandyspelare i ligan?
Alltså, jag
eller är det någon du skulle vilja som hade varit lite kul? Och...
Ja, nej, men det är roligt med dem som är taggade liksom, och jag har inget problem med att folk hetsar överhuvudtaget, utan det ser jag snarare som liksom roligt. Sen är det vissa som, alltså vissa tar ju ganska långt och liksom man säger dumma grejer och allt, så det är mycket sånt liksom såklart. Men jag har väl ingen så här, någon fiende eller någonting sånt riktigt så som jag liksom vill göra eller säga saker till, utan mer bara att jag kan lätt säga saker till någon om någon, ja, om det är läge för det, men mer mot en rimlig nivå bara, men du är bra skott eller bra, alltså så här, mer basic håna så här på den nivå. Men jag är inte någon, eller ja, det får du fråga de som spelar i andra lag, men jag tror inte att jag är så jättedryg liksom i så här stora hela.
Vad jag tänkte, säsongen 18-19 här, så fick du väl egentligen ditt genombrott i SSL får man säga, och framförallt i slutspelet där, du gjorde ju 16 poäng på i det här slutspelet. Vad minns du från det?
Ja, mest bara att vi spelade en formation som hade väldigt bra stäm. Spelade med Sebastian Degerid och Johan Larsson, och så hade vi Ludde Svensson och Per Forsman på backen då. Och hade väldigt bra stäm. Förstod varandra bra, och liksom jag och Degerid gjorde mycket mål. Johan var som någon nav i den där femman åt båda håll, och Per och Ludde jobbade väldigt hårt. Så det klickade väldigt bra där, och alla var som i bra form samtidigt. Och, ja, inte minst jag då, som hade väldigt bra produktion i offensiven.
Mm. Ja, ni föll mot, var det Storvreta där i semifinalen? Ja, ja.
Exakt.
Ja. Det är ju tufft i svensk innebandy i slutspelen här. Vi har ju Falun och Storvreta som har varit maktfaktorer länge här och tagit sig till många finaler och faktiskt vunnit de sista gulden. Ja, det är ju över 10 år i rad här som någon av de här har vunnit. Hur känns det att gå in varje säsong med de här giganterna som finns, eller känner du att det är mer öppet nu en säsong som denna?
Ja, alltså jag tycker ju att jag tycker att det är roligt att möta de där lagen, för att det är så kul att vinna mot dem. Alltså jag har ändå fått vara med, vi har vunnit mot dem en hel del gånger, även om vi har förlorat en hel del gånger också, men det är inte så att vi åker på dyngstryk varenda gång så heller, utan mer att det är roligt att möta dem, och att det är häftigt och imponerande att de har kunnat upprätthålla en så pass hög nivå över tid. Och för det är inte lätt, för folk flyttar, folk skadar sig och folk slutar, och det är allt möjligt som händer. Men på några vänster så har ju de lyckats ha ett lag som håller en så pass hög nivå så de kan vara med och konkurrera om guld varje år. Och det har väl varit Storvreta och Falun då, som har lyckats vara en eller två nivåer högre än de andra. Så ja, all cred till dem för det jobbet som de har lyckats få till. Och imponerande av de spelarna som har varit. Man har ju respekt för dem som har varit med liksom hela vägen. Och Enström, Galante och grabbarna där och spelar i Falun typ hela karriären. Och leverera över tid och är samma i Storvreta med de spelarna. Så att, jag menar, det är ju coola gubbar, och jag menar det är häftigt. Så det är väl det enda, men jag menar vad ska man säga, på eget håll eller hur man går in i säsongen och sådär, det är ju mer att försöka få ihop det så bra som möjligt så att man kan vara med och ge det chansen att kunna vinna mot dem. Och där tycker jag ju, alltså jag tycker ju att Dalen någonstans har gjort och gör bra matcher mot sådana lag, och jag tror inte att något av de lagen tycker att det är speciellt kul att möta Dalen. Man vet att rätt vad det är förlorar vi liksom. Och ja, vi vann mot Storvreta i serien. Vi torskade i sadden mot dem borta. Jag menar, det är ju plus stats till oss i år. Och kollar man på pappret så tycker säkert de att de har mycket bättre lag än oss. Det handlar ju liksom om lite mer än vad du har för lag av pappret. Alltså på pappret. Ja, men i slutspelet, har du ett väldigt mycket bättre lag så har du stor chans att du kommer gå och vinna det över 7 matcher ändå. Det är lite kul att slå från underläge också. Och det är väl det man får försöka tänka, tror jag, än att försöka liksom vara besviken på att man kanske inte har lika namnstarkt lag än vad de har. För det är ju såklart väldigt svårt att värva ihop sådana spelare. Så att ja, stora hela så egentligen när den väl trenden bryts så så kommer det ju bli snarare att man kommer bli väldigt mycket mer gladare om man skulle vara del av något av de lagen som får göra det. Men det är inte så att jag skulle bli mindre, eller om vi säger att vilket lag säger att Helsingborg vinner guld i år, det är inte så att jag liksom kommer tycka att det är bättre än om Storvreta vinner guld eller fall. Alltså, det bryr jag mig inte om en sekund, utan mer bara att vi försöker skapa ihop ett lag och sammansvetsa en grupp som kan vara med och konkurrera om att vinna. Det är så liksom vi tänker. Och det tror jag många andra lag också tänker, liksom, som är i lite samma situation som vi är. Det är ett gäng lag liksom som har varit med ganska länge och går till slutspel generellt sett varje år. Kommer med starka lag och ger chansen att vinna. Men, ja, men vi och Mullsjö, och, alltså, det finns ju ett gäng. Men det är det jag menar, det är imponerande av både Storvreta och Falun att man år efter år står där i slutet som vinnare och allt som oftast spelar finalen mot varandra också.
Mm. Hur tänker du kring det här att vi säger att du åker skidor i 2 dagar och inte är inne och kollar på nätet, så kan ju tabellen se helt annorlunda ut. Alltså, det pendlar ju väldigt mycket och ser den igen. Ger det mer inspiration eller känner man på något sätt att det är mer uppåt, eller är det så att de här etablerade lagen ändå är på samma ruta när slutspelet börjar, eller hur tänker du?
Alltså det enda jag upplever nu är väl att man har väldigt stor respekt för varje match, för att man vet att, ja, men det spelar stor roll hur det går. Torskar man 2 matcher i rad, då kan man helt plötsligt tappa liksom 6-7 placeringar i serien bara på det. Så att man har ju som egentligen inte tid att hålla på och förlora matcher nu. Och därför gör det ju att man tar det lite mer seriöst och förbereder sig lite extra och ser till att man, ja, men, ger varje match förutsättningar för att kunna vara så bra som möjligt då. Så det är väl den stora grejen som jag själv upplever. Och utöver det så är det väl att det är kul att det är jämnt. Att det inte är något lag som är helt omöjligt att slå och att man liksom kan förlora mot de flesta lagen. Och man, det krävs att man ligger på en relativt hög nivå för att kunna ta poäng. Mm. Och det tycker jag är kul. Så att det ska bli väldigt spännande nu också de här sista omgångarna och se hur det spelar ut sig här. Om det är något lag som drar iväg eller om det, hur det kommer bli och vilken position man kommer sluta på. Det är viktigt också det här med topp 4 placeringarna. Alltså om vi säger att man löser slutspel och vilken placering man faktiskt får. För att för oss då är uppe från Umeå, då är det ju väldigt långt överallt. Så att för oss spelar det stor roll att få en sån där hemmaplansfördel. För att, ja, men, tänk om man får typ Kalmar. Alltså få en, att de behöver ta sig upp hit en gång till. Det spelar ju ganska stor roll i en sån serie då. När det är typ, jag vet inte hur långt det är, 120 mil eller vad det är. Så att, det spelar ju också väldigt stor roll. Och det ska man ha respekt för också om man vill gå segrande ur en slutspelserie. Så. Mm. Det handlar om att kriga för varje poäng, verkligen.
Ja. Jag tänker att vi är i slutet av samtalet här. Det har varit fantastiskt kul att prata med dig här. Men de avslutande frågorna här är det rimligt att IBK Dalen spelar en match den 23 april den här säsongen?
Alltså det är så svårt att säga det där. Alltså för kollar man på laget som vi har så är det ju inte rimligt. Alltså om man ska vara helt ärlig. Vadå, vi har ju inte de största stjärnorna och vi har väldigt många spelare som gör sina första säsonger. Och vi har liksom vad ska man säga? Jag tror att många av dem som möter oss när de förlorar mot oss så tänker de bara så, hur kan vi förlora? Men det som det handlar om lite mer är just det här att i vårt lag så drar alla väldigt, väldigt mycket åt samma håll. Och man har respekt för att vissa av lagen är bättre och att det krävs höga prestationer för att kunna vinna. Och det mindsetet är inte så lätt att bara trolla fram när det väl behövs. Utan det tar lite tid och man måste ha rätt typ av personer i laget för att få till det. Och framförallt så måste stommen och de ledande spelarna vara på det sättet för att det ska funka. Så att det är väl en grej som jag alltså som verkligen talar för våran fördel. Men sen handlar det ju jättemycket om liksom vilka spelare som levererar när det drar ihop sig och vilka som kliver fram. Alltså om du spelar en kvartsfinalserie eller en semifinalserie och du har liksom ledande spelare som verkligen kliver fram mer än de du möter, så kommer du ju ha en fördel av att vinna. Det är, så är det ju bara. Så att jag ser det, alltså nu är jag ju färgad, men jag ser det ju som rimligt, och jag skulle inte bli... Det skulle inte vara helt, alltså jag skulle inte vara helt i chock om det hände. Däremot så är det ju en skräll. Det är en skräll solklart, för att på pappret så har vi inte lika namnstarkt lag som en del andra lag. Men på sättet som vi har genomfört säsongen och att vi har liksom spelare som historiskt sett kliver fram. Jag menar, tänker på Måns och Ketil, och jag spelar bra slutspel, och vi har liksom andra spelare också som verkligen trivs i sådana där situationer. Och det är ett annat spel i slutspel. Så att jag skulle absolut inte bli chockad om det hände, även om det skulle vara liksom en skräll då.
Vad jag tänker så här, att när de som lyssnar och ser på det här, jag vet inte när de gör det, men nu när vi spelar in så har du match dagen efter här, och hur laddar du inför en seriematch kvällen innan och inför match? Vad gör du?
Alltså jag skulle säga att det skiljer väl, alltså jag är ingen sån här riktig rutin, du vet, vissa är helt, de är helt spårade med rutiner och de har tvångstankar på vissa grejer som de måste göra och så vidare. Men jag är ingen sån person, utan jag är lite mer så här flexibel. Jag försöker komma i säng i tid så jag får sova en hel del. Vi ska ju åka buss till Falun, vi åker tidigt imorgon på morgon. Och så spelar vi klockan 16 då. Så att man vill ju försöka sova i någorlunda god tid, och det är väl fokus. Sen tänker jag ju inte att jag ska gå ut och festa ikväll då, för det kommer inte vara så uppskattat. Så att det blir lugnt och fint liksom och försöka komma i säng i tid. Men sen så utöver det så är det så här klassiskt, bara försöka hitta någon slags feeling av vad som liksom känns bra för att kunna göra en bra prestation. Det är inte så mycket mer än så. Jag och Ralle Andersson hade tänkt åka iväg ikväll och kolla på Torén Dam mot Ändre. Bli lite inspirerad av dem då kanske. Men utöver det så blir det väldigt lugnt och taggad för att åka buss ett par timmar imorgon. Det blir kul.
Vad gör du på bussen?
Oj, förhoppningsvis, vi åker 06 imorgon, så förhoppningsvis sover vi ett par timmar i början. Men sen brukar vi vara ett gäng som spelar golf på PlayStation. Då, så att det brukar bli ett par timmar på det också. Och där är man ju vass, så att det är ju tacksamt att sitta och spela det.
Härligt Daniel, då tackar jag så mycket för att du... var med här, så önskar jag lycka till resten av säsongen.
Tack så jättemycket. Kul att få vara med.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.